Jag flätade en krans av blåklint och prästkraga och lade den i ån som tar emot havet och bort.
Vi stod vid stranden den sista midsommarnatten och visste båda att sommaren var en avskedstrost.
Midsommarkransen flöt nedströms mot det okända och vi stod kvar på stranden, varma, tysta, tunga.
Kärleken hade blommat i de ljusa juninätterna,
men hösten väntade bakom björkarnas vita lunga. Du plockade en blomma och stack den bakom mitt öra och sa att sommaren alltid återkommer nästa år.
Jag höll din hand och önskade att det var tillräckligt, men vi båda visste att nästa sommar är för fjär.
Midsommarkransen flöt nedströms mot det okända och vi stod kvar på stranden, varma, tysta, tunga.
Kärleken hade blommat i de ljusa juninätterna,
men hösten väntade bakom björkarnas vita lunga.
Kransarna flöt bort då, med dem gick det vi hade byggt,
men midsommarminnet blommar varje juni fortfarande.
Jag flätade dig in i varje blåklint och prästkrage,
och du bor i sommaren evig ljus och led.
På en annan väg,
att livet tog dig någon annanstans.
Men varje kväll när tystnad fyller rummet,
är det ditt namn jag viskar till mig själv.
Stolthet är ett kallt och tomt sällskap,
och jag har tröttnat på att vara ensam.
Kom tillbaka till mig
om du ens kan förlåta.
Kom tillbaka till mig,
jag ber dig lyssna på mig.
Jag var inte den man du förtjänar,
men jag försöker lära mig.
Kom tillbaka till mig,
kom hem igen till mig.
Jag hittar dina glasögon på hyllan fortfarande,
din kopp med blommor.
Det är de små sakerna som slår mig
och påminner om vad jag lät gå.
Om jag fick göra om de sista åren,
skulle jag ha valt annorlunda varje gång.
Kom tillbaka till mig,
jag ber dig lyssna på mig.
Jag var inte den man du förtjänar,
men jag försöker lära mig.
Kom tillbaka till mig,
kom hem igen till mig.
Jag ringer nu, klockan är sen.
Din röst är allt jag hoppas på.
Jag hörde vad du sa till mig,
och kärlek hittar alltid hem.
Kom tillbaka till mig,
du vet att jag förlåter.
Kom tillbaka till mig,
vi börjar om igen.
Du är den bästa sak som hänt mig,
och jag ger aldrig upp om dig.
Kom tillbaka till mig.
Ja, då är ni återigen mycket välkomna till Malmbäcks hembygdstimma med Göran Johansson. Programmet som sänds på 103,9 MHz i Radio P5 via Höglandes närradio. I dagens program får vi lyssna till en äldre inspelning där Rune Löv kommer att berätta både om adel och tarpare i Malmbäcksbygden. Men jag tror att många av er också gillar att lyssna på lite musik. Så därför lyssnar vi på ytterligare en sång innan vi startar Rune Löfs berättelser från Malmbäcksbygden.
Björkarna viskar i den varma vinden, och solen sjunker bakom skog.
Jag tänker på dig i denna stunden och hur du log. I kvällens sus hör jag ditt namn, i varje vindpust, i varje famn. I kvällens sus är
tyst och fåglarna tystnat.
Stjärnorna börjar att tändas nu,
och hjärtat mitt är fullt av minnen
av dig och du. I kvällens sus hör jag ditt namn, i varje vind, i varje famn. I kvällens sus är du ändå nära, min käraste, min allra kära.
Långt borta nu, men ändå nära,
i allt som är och allt som var.
Du bär mitt hjärta
Så går vi in på en ny avdelning med Rune Löv, tarpvandringarna. Då har han ju haft stora änden på dem. 1987 så var vi ute åt Spinkabå, längre ut åt Brunnsås och där. Och en glimt därifrån.
Ja, nu står vi vid Lundhalmens skylten här. Och det kallas också Krova, varför gör det det? Är det någon av er som kan rapportera? Rune, så du svara på det.
Ja, vi gissar väl att det har varit en liten krog. Ja, men i krog i den bemärkelsen att det var någon som brände lite för mycket, som mer än han använde själv. Utan han bjöd sina grannar och vänner på en liten ena dek, men det gick här förbi. Där har vi fått namnet, men vi... För det mesta finns det aldrig några beläggning för det här, utan vi lever på de gamla traditioner som våra förfäder har berättat. Bara.
Ja, det var inte tillåtet i alla fall.
Det var inte tillåtet alls, utan man fick bränna det man använde själv, men till avsalu fick man absolut inte bränna. Vi låg för nära Älgarys gästgiveri för det.
Det var de som,
där fick de göra det, men inte någon annanstans.
Vi får hälsa allihopa välkomna hit. Vi har planerat lite den här resan förut. Och vi börjar utåt Talla, eller Visjö. Det går ju Visjömärker nästan hela tiden. Vi börjar på Totaryet och sen tittar vi på en domarring där nere. Och så fortsätter vi upp på Talmen. Men har vi inga, vi har inte fått någon cyklare idag här. Nu kommer det någon tid här. Vi säger så att vi tar oss till Totaryet först. Vi stannar med ett förmjölnarsåg där nere. Och sen får vi se vad det händer på dagen. I alla fall välkomna allihopa här. Jaha. Det här det kallar vi ju i dagligt tal för ryet då. I de gamla böckerna så är det nämnt både som Ängsvallaryet och Ängavallaryet tidigare. Och vi har forskat här i, men det är äldre än vad vi har i förteckningen här, det kan ni komma ihåg. Så det har inte börjat 1853, för 1753. För det att det finns med på den sockenkarta som Jonas Duker ritade 1688. Den hade vi i förra årets krönika, så kan ni titta där längst norrut att det finns något som heter Ängavallaryet och det är här. Flyttade 1853 om inte jag minns fel. Och när han kom till Amerika så började han handla vid och virke. Så därför kallas han Vidjan i Amerika. Och som vi vet så har ju Berkery sin rikesvän. Men vi har våran Vidjan, för det var två personer som verkligen slog sig fram i Amerika. Vidjan, eller Berkery, rikesvensen i Berkery, han gifte ju sig till sin förmögenhet mycket. Men den här Vidjan, han arbetade sig till sina pengar. Dels handlade han då i vin, men sen i början, när han hade hållit på med vin lite, så köpte han en stor plog på 26 tum. Och satte för 3 parahästar för den och 2 par mulor. Sen plöjde han dag ut och dag in i Amerika. Och odlade upp ofantliga arealer där. Vi har ju berättelser om honom som vi har fått nere från Utvandrarmuseet i Växjö. Och vi kommer att och kanske publicera den där någon gång. Det är ett fall som jag beundrar egentligen, har kommit ifrån det här åkra och sätta igång så i Amerika. Och om vi tittar oss kring här, vi gick här kvällen och tittade på alla de här stenröra, och då är det ju lätt att tänk vad torpare här har gått och plockat ihop mycket sten. Men egentligen kan jag tala om för er att jag tror inte att torparen har plockat ihop någon sten här. Torparen, han skulle dagsverka 6 dagar i veckan i Visjö för att han fick bo här. Visjö, de hade 3 dagsverkstorp. Det var Holmen som vi har varit på, och Ryet, och så Järnbo. Alla de här 3 torpar, de dagsverkade 6 dagar i veckan. Så jag funderar på om han någonsin, och ett torpardagsverke på sommaren, det vet ni hur långa de var, för det står i almanacka. Det står i alla våra almanackor hur långt ett sommardagsverk var för torparen. Det är bara att titta när solen gick upp och så när vi gick ner. Så kan vi räkna ut hur långt dagsverket var. Så jag tror inte att han var hemma och plockade sten. För de här stenröra som ligger här, det är säkert torparhustrun och deras barn som har plockat ihop dem. Det kan ni tänka på när ni tittar på de här. Här stora röra här. Jag vet inte, jag har inte så mycket att berätta om ryet. För det är ofantlig historia som vi kunde börja i för början och hålla på ända fram till ström. Det skulle bli en hel berättelse, så det är troligtvis inte lönt att vi ger oss in på. Men jag tänkte att eftersom vi är på Visjömärker har varit både i år delvis förra året med, så tänkte jag berätta lite om själva säteriet. Och jag läser bara Svenska Posten sen i vintras. Där står en hel del om greven och hans säteri här, men jag har skrivit då lite. Det är det äldsta vi har kommit på om säteriet här. Det var på 1600-talet. I början på 1600-talet, då ägde Johan Prinsensköld Byresjö. Men 1628 förlänades ett mantal, Visitt heter det då, det stavades Visitt med W. Det förlänades på livstid till en kapten som heter Joakim Bläcket. Och troligen för att han insats under 30-åriga kriget. Och Visjö var inte, det var ju inte säteri på den tiden, utan det var ju en stor och väl fin gård. Och det de sådde ungefär fem tunnor utsäde. Och det var de etappen på i den här socknen. Men i frågan om besättningar så var det mycket andra som var större här. De hade i 1630 och 40 så hade de ungefär ett sto, fyra oxar och en stut, åtta kor och fem kviger, och nio gamla får och åtta yngre och två gamla svinkreatur. Det var vad de hade på Virsjö. Sen kommer vi fram till 1656, då var Bläcket död. Då donerades Visjö igen till Prinsensköldare. Och då blev det Johan Prinsensköld som fick det, men han levde bara något år efter. Så det blev sonen Karl som fick övertaget. Och då fick de säterirättigheter också. Och det betydde ju att de slapp att betala skatt till kronan, utan många frälsegårdar fick betala skatt till säteriet istället. Så det klarade sig, det blev ju mycket adel som fick bo här. Men Karl Prinsensköld, han dog barnlös här också. Han fick inga ärvingar efter sig. När hans änka satt kvar och ett annat Margareta Silversköld, då dog 1714 och bodde kvar här lite till. Men sen kom det i affärer med i adel. Det var Johan Silversparre som ägde den tid, och denne smog Adolf Johans dikt. Och Hedvig Ulrike Aminoff, det var och ägde också Visjö en tid. 1742, då kom Claes Henrik Stedt hit. Han hade gift sig då med sin styrdotter Carolina Simpson. Och då med samma så kommer vi in, och då har vi protokollet för den här tiden. Då kan vi få reda på lite mer både om Visjö och familjen och vad de uträttade. Han kallades kammarherre Stedt. Men vi tror inte så mycket att han var så länge vid hovet. För mellan 1743 och 1761 så föddes det ett barn varannat år på Visjö. Det var 13 stycken. Men det var bara 5 som överlevde föräldrar. Så även i de här rikare familjerna så var barndödligheten lika stor som, minst lika stor som hos Tarpen. Och Stedt, det var en förmögen man. Bouppteckningar finns ner på hovrättens arkiv i Jönköping. Och där kan en läsa allt vad han ägde. Alla gårdar. Slå ihop alla gårdar som han ägde här så skulle det bli flera kyrkesocknar. Och dessutom ägde han en massa bruk och järnbruk och pappersbruk över många ställen i södra Sverige.
I still remember your nervous smile the day I met you. Feels close tonight.
We were just dreamers with nothing planned.
Now here we are,
still hand in hand.
The house grew old.
children too.
So did you.
You stayed beside me through every fear, and somehow love
brought us right here.
After all. Lines on my face
tell our story.
Every silver hair
is a memory.
We may be older
than we used to be,
but you're still the one
I see in my dreams.
Tar oss ibland till olika platser far,
men kärleken håller fast om den äkta är klar.
Jag vet att du är någonstans och tänker på mig
precis som jag tänker på dig, på dig.
Tills vi möts igen
väntar jag här
tills vi möts igen
med allt som är kär.
Tills vi möts igen
håller jag fast.
Tills vi möts igen
kärleken är must. Årstiderna rullar förbi som ett ljus.
Tillbaka hem
och vi börjar om igen precis som förr igen.
Tills vi möts igen,
tills vi möts igen väntar jag här.
Tills vi möts igen,
tills vi möts igen med allt som är kär.
Tills vi möts igen kärleken är inte ett ögonblick.
Den är ett liv, ett löfte, en blick.
Och jag bär mitt löfte
vi möts igen.
Tills vi möts igen.
Väntar jag här. Tills vi möts igen.
Tills vi möts igen. Med allt som är kär.
Tills vi möts igen.
Sen kan vi, den här Stedt, vad vi vet om honom mycket, det beror ju på att hans namn ofta är nämnd i sockenstämmeprotokoll och kyrkans protokoll på alla vis. För det var ju inte, det hände ju inte mycket i sockna här utan att Stedt fick göra sitt godkännande till det. Och när han gick till kyrka där deltog han ju i högmässaren. Han behövde aldrig vara rädd för att han kom för sent till högmässa. För kyrkevaktaren, han hade stränga order. Han fick inte ringa samman förrän härskapet hade anlänt. Så det var hemskt smidigt för dem. Och sen så har jag fäst med vi. Det står i alla Malbecks handlingar att han skänkte en fin mässkrud. 1775 i kyrka. Han finns kvar i sakristian där framme. Vi brukar plocka fram den då när det är något så. Där står ju med förgyllda bokstäver CHS och C, det betyder deras initialer där 1775. Men om man läser i protokollet, då skänkte han bara 20 kronor eller 20 riksdaler till den här mässhaken. Och det kostade säkert monogrammet på honom. Så det var själva mässhaken, den har bönderna och tappare betalat här. Det var de tvungna att betala innan nyår. Det året de bestämde då. För annars så lästes deras namn offentligt upp ifrån predikstolen. Och så fick de betala det dubbla sen efteråt. Och den gamla mässhaken, det var en gammal sliten mässhaken stod det i protokollet. Den köpte befallningsman Lindberg Josen för 8 riksdaler. Så om vi tänker på att han gav 20 stätt till den nya, så fick de 8 från den gamla. Var den där befallningsmannen skulle ha en gammal röd mässahake till, det fattar jag ju inte, men det, han åkte där kring med den. Stedt, han dog 1786 och han är begraven i Svenarum där nere på det här Stedtska koet. Så vi har inte honom i Malmbäck. Men han byggde troligtvis sätteribyggnaden i Visjön den här tiden. Så gammal är, för på tappräcket där står ju Stedts monogram också. De hade i dator som fick Stedt, han plockade ut sina gods. En son fick Fredriksdal och en fick Hubbestad och en fick de hade ju överallt, men en dotter fick Viresjö och ett Anna Juliana, men det blir inga, hon dog som gammeljänta, så det blir inget efter henne heller, utan sen så kom ju godset också i affärer. Sen det var en kapten Carl Gustav Kvickfeldt och hans maka Eva Rosenkrantz som tog vi efter Stedt. Det var likadant med Kvickfeldt. Det var en betrodd man här i Malbäck. Han var inte bara skött i köket, utan han också alla mantalsskrivningar för den här tiden har Kvickfeldt gått igenom och underskrivet och sett ut alla folk som kunde betala skatt. Och när prästgården byggdes i Malbäck 1823, då talade Kvickfeldt om för dem här på ett sammanträde att de behöver inte bygga. Det finns något som heter kakelugna som kan värma upp 2 rum. Så de behöver inte bygga en öppen spis i vår rum. Och då så åtog han sig att skaffa de här kakelugna, men församlingen hade inga pengar. Och då lovade han att han skulle förskottera 50 riksdaler för kakelugna till dess att de hade fått ihop lite pengar här. Om de bara satt in kakelugna istället. Men sen nästa sammanträde året därpå då hade de ju fått kakelunga, men då var inte Kvickfält hemma, så då var han ute. Och då bestämde de bönder här att vi betalar inte alls de där 50 riksdaler förrän vi får se om det verkligen fungerar. Så de bestämde att han får ha lägga ut det med sina 50. Men så fort han kom hem Kvickfält så kallade han till ett extra sammanträde, extra sockenstämma. Och då sa han ju några välvalda ord till församlingen. Han sa många egentligen. Och han tvingade prästen till att skriva ett fullständigt protokoll över det här, allt vad han sa. Och det är vi ju hemskt tacksamma för idag, för det kan vi sätta och läsa. Och det är en tillgång. Och han visste också vad han sa, för han skriver i protokollet att eftervärlden ska veta att han ville församlingar väl. Så han hade insett att kakelugnarna var inte så dumt i alla fall. Även om de var lite stabbiga här. Sen så var ju Kvickfält också den som skötte kyrkbygget när våra gamla kyrkor hade brunnit ner. Han var byggnadsnämndens ordförare där och han skötte det fint. Och han var med på invigningen. Och invigningsfesten var ju i Viresjö. Där biskop Isaias Tegnér var här och höll tal om det. Och jag kan nämna nu att fru Eva Rosenkrantz, eller Kvickfälta fru, hon beklagade sig för att de hade tagit kyrka i bruk innan hon blev invigd. För de hade använt kyrka en tid innan biskopen hann hit. Men biskopen var ju inte alls ute den åsikten. Han hade ju sitt huvud. Han tyckte inte alls att det gjorde. Han liknade kyrka vid en vit och vacker jungfru. Och den tyckte inte biskopen alls, utan den skulle tagas i bruk så fort som möjligt. Han var ju lite funtemuskar helt enkelt. Jag tror inte att biskopen och fru Rosenkrantz på Visjö var särskilt, att de inte gillade varandra riktigt. När biskopen var i Norra Sandsjö en gång hos prosten Åstrand där på ett kalas, så skrev han hem till sin hustru, och det alla biskopens brev är ju bevarade, så det är ju bara till att läsa innantill. Då hade han haft Visjöfrun till bostad, och då skrev han att denna gamla feta förfärliga skånska hade han haft till bostad. Och biskopen Isaias Tegnér och fru Rosenkrantz, de var precis lika gamla, de hade samma årtal. Men och så la han till det då ätesen att han hem till sin fru, att han då synes med Åstrands döttrar mycket behagligare. Jag vet att Åstrands döttrar, det var ju Vendela Hebbe också, och där, det kan vi ju läsa om att det var lite emellan då. Sen Kvickfält, han funderade ju på att begravas här i Visjö. Han började ju på sig grav där nere i Lunden. Men han dog 1835 innan han hann att få tillstånd till det. Så hans grav, den har vi på Malmbäcks kyrkogård i alla fall. För annars hade han tänkt att han skulle ligga kvar i Visjö. Han hade ju inga barn, Kvickfält. Så sen så efter det så kom sätteriet i en massa handel igen. Det var en löjtnant Falkenberg som köpte direkt ut Kvickfält. Och sen så kom Sven Svensson hit efter honom. Och det vet vi ju vem det är. Han har ju ättlingar kvar här. Och sen så sålde Sven Svensson till en svensk-amerikan. En hemvändande Malmbäckspojke. Han kallades Skötten. Jag vet nog i äldre om här. Han påstod att han hade skjutit ett så stort lejon i Amerika. Så de körde hem det på... Det låg på 5 järnvägsvagnar. Och ändå så släpade baktassar och rumpa på barnvallen. Jag vet inte om det finns några lejon i Amerika, men det gick på. Sen så efter det så gick Visjö i många affärer. Det var Hjalmar, Vigin och Brusafors och Hellefors och Hultebruk och Virenfält och Uddham. Och många mer som jag inte vet om. För det var ju skogen som alla plockade då här på den tiden. Och de trodde det var skoglöst varenda ägare, men det fortsatte likadant i alla fall. 1936 så kom Einar Kjell och 1967 Henning Olsson. Och 1971 så kom ju greven Claes Bernadotte och hans familj hit. Greven här, han är ju sonson till prins Oskar, Gustav den femtes bror. Och prins Oskar och alla sina efterkommande, de fick ju till hans morbror där, Storhertinger av Luxemburg. De fick Luxemburgs adelskap med titeln greve av Visborg. Så det är ju därför våran greve här, Claes Bernadotte, att han heter greve Claes Bernadotte av Visborg. Det är ett gammalt, nästa år, 93 så tror jag det är 100 år, den där titeln Visborg. För prins Oskar fick det när han vigdes med Ebba Munk. Visjö, det är lite över 500 hektar. Därav så är det 391 hektar produktiv skogsmark. Och nu på sista tiden så får vi vilja säga, som alla andra har sagt, att det finns massor av fällor. Greven han håller på att plantera dagligen nu här. Och har gjort denna. Det här står, i Visjö står det ungefär 20 000 planter som ser ut nu. Så fort han hinner. Han går och sätter det där själv. Det är så många han satt ungefär varje år sedan han kom hit. Så han är ju hemskt intresserad ute i skog och han kör ut i alltihopa själv och sådant. Jag vill bara säga det mot slutet här, att jag undrar rätt vad de här tapare som har bott här under Visjö alla tider. Vad de som har sagt om godsägaren, om de hade fått sig en godsägare gå och plantera skog. Det hade de nog aldrig kunnat tänka sig.
Livet tar oss ibland till olika platser för.
Men kärleken håller fast om den äkta är klar.
Jag vet att du är någonstans och tänker på mig.
Precis som jag tänker på dig,
tills vi möts igen.
Väntar jag här
tills vi möts igen,
med allt som är kär,
tills vi möts igen.
Håller jag fast
tills vi möts igen.
Kärleken är must. Årstiderna rullar förbi som ett ljud.
Tillbaka hem.
Och vi börjar om igen, precis som förr igen.
Tills vi möts igen,
tills vi möts igen, väntar jag här.
Tills vi möts igen,
tills vi möts igen, med allt som är kär.
Tills vi möts igen.
Kärleken är inte ett ögonblick.
Den är ett liv, ett löfte, en blick.
Och jag bär mitt löfte
varje dag
tills vi möts igen,
du och jag.
Tills vi möts igen,
tills vi möts igen,
väntar.
Tills vi möts igen,
tills vi möts igen,
med allt som är kär.
Tills vi möts igen,
håller jag fast.
Tills vi möts igen,
Till slut vill jag nämna något om en annan familj som vi har träffat på, och det är Ullens i Jebbap. Magnus Ull, han var grenadjär för Jebbap och han avancerade till korporal till och med. Men han var lite långfingrad den där karen, så en gång när han gick förbi i stuga upp i Sandsjö, då var det ingen som var hemma där. Allihopa var på Sandsjömärken, det passade sig så pass bra så att det var just den dagen. Då gick han in i stugan och han plockade ihop alltihopa som var ute värde på stora bordet. Sen knöt han ihop den här drällduken som låg där på till ett litet knyte. Och så lägger jag iväg med. Det står i domstolsprotokollet att tumlaren, det var ju en liten silverbägare, de fick han ju inte röra med, utan de stoppade han upp i hatten och så tog han på sig hatten. Och tennfata, de vik han ihop i fyra delar då. Och sen så stappade han dem i fickorna. Han fick rum med alltihopa. Och sen så blev han ju upptäckt med det här. Och han fick sitt straff. På den tiden var det spöstraff. De fick springa med eller spö och så fick de slö bäst i väl. Och han blev avskedad ifrån det militära. Där fick han ju inte vara när han var... kunde skäla. Och han fick inte bo kvar på soldattappet ute i Jebbap, utan de hjälpte den här utfattige familjen till lite backstuga. Och där dog Ull och hans hustru och pojka. De var två utav dem, de gick ungefär samma väg som Ullens. De var med både på andra och tredje resa som det står. Men han har också tre flickor som vi egentligen inte vet så mycket om. De bodde kvar i den här lilla låga backstuga. De påstår de som minns henne att det var inte högre än det gick att räcka upp till taket. Men så hittade vi en liten notis i Eksjötidningen för 100 år sedan. Och den har vi tagit med i årskrönika för år. Men jag vill gärna i alla fall ha henne när ni kommer hem och läser det. Jag vill gärna sluta med att läsa upp det här så att ni kan ta med er detta hem, hur det var i lite backstuga med tre kvinnor som försökte att klara sig själva. Det heter Livets prövningar. Ut i en liten låg koja på hemmanets Jebbaps ägor i Malbäcks socken bor tränne till åren komna och därtill mycket fattiga systrar, vilka mer än andra människor fått lära att vistelsen här på jorden är en prövningstid och kostskola. Den yngsta av systrarna, Johanna Sofia Magnusdotter, 53 år gammal, nedlades efter ett nervslag år 1871 på sjuksängen och har alltsedan varit fjättrad vid sängen. Följden av denna svåra sjukdom var att hon blev förlamad i sina ben och har under dessa 19 år ständigt varit sängliggande. Värk och plågor har hopkrympt hennes stofthydda, varför man måste behandla henne som ett spätt barn samt med flera personers förenade hjälp förflytta henne från sängen. Oaktat sitt svåra lidande har hon dock sina själskrafter i behåll och man hör henne aldrig klaga över sitt tunga pund, utan bär hon sitt kors med tålamod och längtar blott efter att förlossaren ska frigöra henne. En något äldre syster, Inga Helena, som räknar 60 vintrar, är även sedan 8 år tillbaka sängliggande och kan ej heller utan hjälp lämna sin bädd. Under dessa 19 år har en äldre syster, Karin, 66 år gammal, tjänstgjort som sjuksköterska utan att knota eller klaga över sitt vid många tillfällen svåra kall, samt tröstat och uppmuntrat sina lidande systrar under livets mörkaste stunder. Det är sånt här vi har och har hittat i våra små stugor när vi går här i Malbäck, och vi har en hel del kvar att göra. Men det finns kvinnor som har kämpat här, och det hoppas jag att vi får lära känna dem. Tack så mycket.
Plattform 3, klockan 9, ett tåg som väntar. Din resväska stod tung
mot det kalla golv.
Jag höll inte om dig när ljudet splittrades
och tåget drog dig bort ur min värld som försvann.
Järnvägsstationen minns allt vi inte sade. Avgångstavlan visade ett namn jag kände väl. Du reste mot en framtid jag inte var en del av,
och jag stod kvar på perrongen
kall, alena, ensam, fel.
Biljetten i din ficka var ett datum utan mig.
Jag viftade med när
älsarna sträcker sig mot horisonter okända,
och stationen fylls av folk som alla går.
Järnvägsstationen minns allt vi inte sade. Avgångstavlan visade ett namn jag kände väl. Du reste mot en framtid jag inte var en del av,
och jag stod kvar på perrongen
kall, alena, ensam, fel.
Nu köper jag ibland en biljett utan destination.
Sitter i kupén och låtsas att du sitter nära mig.
Tåget rullar vidare mot
städer utan minnen,
men järnvägsstationen bär fortfarande ditt ansikte, din bild, din stil. Det var sista dansen den kvällen i maj. Orkestern spelade lågt, vi gick vår väg.
Du viskade tack för alla år vi fick, och jag förstod inte att det var ett avsked vi fick.
Sista valsen älskade, nu är vi bara en.
Jag håller om din bild när natten är lång och lyssnar på den gamla sista sången.
Din röst finns på kassetten, sliten och kär, och varje ton påminner mig om dig som var här.
Sista valsen
vi dansade den natt.
Sista valsen
det vackraste vi haft.
Sista valsen
tårarna kom sen.
klassen älskade. Nu är vi bara en. Och när orkestern tystnar och ljusen slocknar ner,
dansar vi ändå, du och jag, för evigt mer.
I hjärtats hemligaste rum finns du kvar.
Och sista valsen slutar aldrig, den är vår.
Sista valsen. Vi bara en.
Beträffande Magnus Ull så föddes han den 5 januari 1789 i Vareviken av Norra Sandsjö socken, vilket väl ligger strax intill nuvarande badplatsen i Bodafors. Magnus Ull gifte sig 1809 med Ingeborg Andersdotter, född den 14 juli 1791 i Rösby Norregård av Norra Sandsjö socken. Makarna Ulls förstfödda 4 barn föddes på Ulvstorps grenadjärtorp nummer 62 i Norra Sandsjö, varifrån familjen Ull år 1822 flyttat till ryttaretapet nummer 45 under Nedre Gibbap i Malmbäcks socken. Magnus Ull avled 1867 och hustru Ingeborg 1877 i Ullabo under Övre Gibbap i Malmbäck. Magnus Ull och hans hustru Ingeborg har ju ganska många ättlingar, både i Washington, Iowa, New York i USA, liksom Nässjötrakten, Vriksta och även i Kronobergs län. Magnus Ulls hustru Ingeborg Andersdotters systerdotter, Katarina Johansdotter, som var född 1807 i Rude Storegård i Norra Sandsjö, gifte sig med Jonas Flink, född 1793, i ryttaretap nummer 11, Jonsberg under Fintarp Södergård i Fossholms socken, vars far Anders Flink avled 1814 i Tyskland, och mamman Katarina Larsdotter, som var född 1760 på tapet Köpen under Lämmarp i Bringetofta socken, avled 1809 i Fintarp. Ja, ni har nu lyssnat på Höglandets närradio i Radio P5 och 103,9 MHz, vilket program även kan lyssnas på via Höglandets närradios hemsida. Och med detta vill jag och Göran Johansson tacka för mig, samt ett stort tack till Rune Löv som delade med sig av sin kunskap från Malmbäcksbygden. Och till sist vill jag önska er alla en trevlig vecka och återigen en påminnelse. Glöm inte bort att ge varandra ett leende samt säga ett vänligt ord till alla ni möter på er väg.
Radion spelade gammalt och mjukt, och vi satt vid köksbordet tänt och ljus.
Du hällde kaffe och log mot mig tyst,
och livet var enkelt, det var vad vi lyst.
Bara du och jag,
huset tyst och stolen tom.
Radion spelar fortfarande, men du är ej kom.
Jag häller kaffe i två koppar ändå.
Gammal vana säger hjärtat, låt det vara så.
Bara du.
Ensam.
Bara du och jag. Direkt för mig.
Bara du och jag. Det var tillräckligt rikt.
Bara du och jag. I det enkla och nära.
Bara du och jag. Det var livet vi valde.
Tills vi blev grå. Det var löftet vi gav varandra en gång.
Men livet tog oss åt olika vägar. Och idag är det dags för vår sista dans.
En sista kväll med dina armar omkring mig. En sista gång får jag höra ditt hjärta slå. Vi vet det inte kommer att finnas än imorgon.
Så låt oss dansa denna sista dans.
Vår sista dans under stjärnorna. Första kärlek.
Du var mitt sista.
Mellan dig och mig
fanns en evighet.
Att stå vid denna väg
och säga farväl,
det är det värsta.